Apokalyptiska bränder i Los Angeles, trängselavgifter i New York, terror i New Orleans och Las Vegas. Amerikas 119:e parlament tillsätts och Jimmy Carter har gått ur tiden. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde som har bott i Amerika i över 25 år nu. Och detta är, avsnittet är inspelat lördagen den 11 januari i accelerationsåret 2025, inspelat i Skövde. Och detta blir ett gott och blandat avsnitt i och med att året drog igång med en rivstart. Och jag har en ny policy som jag infört för mig själv här, att det blir inget mer prat om vad Trump säger. Vad han gör, visst, när han gör saker som påverkar andra. Men vad han säger, nej, i och med att hela de här de nästa 4 åren minst kommer att bli fyllt av flood the zone with shit. Han kommer att prata och prata och prata. Och detta är alltså det sista avsnittet som jag spelar in i Sverige för denna gången. Flyger hem den 22 januari om allt går enligt plan. Så jag hoppas att allt går bra och att jag kan släppa nästa avsnitt 26 januari enligt plan. Men innan vi drar igång med allt som har hänt. Jag kom på ett par saker till om Sverige som jag har upptäckt eller tänkt på. Packa påsarna själv i mataffären är någonting som jag absolut inte är van vid. I och med att i Amerika så packar de dem åt dig. Så jag står och dagdrömmer istället för att packa mina påsar. Och så måste man komma ihåg att köpa en påse också om man inte har med sig en. Det är också en sak. I Amerika så är det ju bara att du får en påse. Och kölappar. Vilket är en bra grej som jag gillar, som jag önskar fanns mer i Amerika. Men ja, i och med att jag inte är van vid dem så blir det att jag liksom går till apoteket eller vad det kan vara och liksom bara står och är lite förvirrad i några sekunder medan jag försöker fundera ut vart kön är. Så ser jag, ja, kölapp. Men vi har ju haft snöstorm i Sverige, också arktisk kyla över mitten av Amerika. Snö i Washington DC och i Texas, så väntar de att se om deras elnät kommer att hålla för den kylan de nu upplever. Och dessa apokalyptiska bränder i Los Angeles. Vackra, vackra Los Angeles. Och det är viktigt när man ser de här bilderna och filmerna från Los Angeles att tänka på skalan. För Los Angeles är ju ungefär stort som hela Skåne. Det är timmar och timmar på landsväg och att bara vara i staden. Och staden, eller städerna ska man ju säga, det är ju Los Angeles County består av en hel massa olika städer. Men det är byggt utspritt. Jag gillar att säga att de flesta, åtminstone på västkusten, amerikanska städerna, det är som Tibro, fast det bara fortsätter. Bara fortsätter. Så det är byggnader och vildmark om och om varandra. Och också vad gäller skalan. Los Angeles County har större befolkning än de flesta amerikanska staterna. Det är gigantiskt. Och medias fokus har ju varit väldigt mycket på kändisar och de rika områdena som Pacific Palisades, som ju har är, menar, förstörelsen är ofattbar. Det spelar ingen roll hur mycket jag ser att det är ödelagt, men det är otroligt svårt att förstå emotionellt just hur hemska de här bränderna har varit. Och just att media fokuserar på kändisar är ju vad vi gör i vårt samhälle. Men de flesta drabbade här är vanliga människor. Helt vanliga människor som nu har fått sina ägodelar utplånade. Och det är ju brandsäsongen. Los Angeles nu de senaste åren har ändrat. Det brukade vara att brandsäsongen i Los Angeles var på slutet av sommaren och början av hösten. Sen på våren så regnar det. Och så regnet leder till ny vegetation. Sen torkar det ut under sommaren och blir till fnuske. Och så drar brandsäsongen igång. Men nu är det alltså apokalyptiskt i början av januari. Det har i princip inte regnat i Los Angeles sedan juli. Men däremot så fick de ju enormt mycket regn 2023 när de här atmosfäriska floderna drog in och fullständigt dränkte området. Pineapple Express, som de kallade den största av de här floderna, som kallas så för att den originerade ute i Hawaii, så att det är så mycket. Så att nu är det alltså en massa fnuske i marken och nu alltså Santa Ana-vindarna. Santa Ana-vindarna kommer vid den här tiden på året varje år. Det är inget ovanligt på sitt sätt. Men marken ska inte vara så här torr när Santa Ana-vindarna kommer. Och Santa Ana-vindarna är ju starka vindar som blåser ut mot kusten och som är torra. Precis snustorra vindar. Och nu har de alltså blåst i orkanstyrka. Och Los Angeles är byggt, som sagt, utspritt. Så det finns mycket öppen mark inne bland byggnationerna. Och många vill ju bo nära vildmarken. För att det är ju väldigt, väldigt vackert. Och det är ju trevligt att sitta ute på framsidan på huset och titta på Kalifornien. Som sagt, det är så vackert. Men jag har tittat på en stream på YouTube från Fox 11, som är en av de lokala stationerna i Los Angeles. Och det är ju ofattbart just här, så mycket rök att himlen är mörk på dagen. Och alla dessa nu alltså nedbrunna bebyggda områden. Jag tror att nu när jag spelar in så är det ungefär officiella dödssiffran står på runt 15 döda. Och jag tror de säger 10 000 byggnader har brunnit ner. Men det är ju bara början. Det kommer att bli väldigt, väldigt mycket mer. Så det kommer ju ta ett bra tag bara att få koll på hur illa skadorna är och hur många människor som har avlidit. Men Kalifornien har ju redan haft kris med hemförsäkringar. På grund av att klimatförändringarna har gjort eldsäsongen, brandsäsongen längre och intensivare, så har försäkringsbolagen höjt sina premier. Så, och en del försäkringsbolag har helt enkelt dragit sig ur marknaden. Så i både Kalifornien och Florida, på de flesta ställena, är det väldigt, väldigt antingen svindyrt eller omöjligt att få hemförsäkring. Så om huset brinner ner och inte har en hemförsäkring, uppenbarligen är du körd. Och de flesta pengarna som genomsnittsamerikanen har sitter ju just i deras hem. Om du inte har något annat sparande, så har ju åtminstone de här sinnessjuka huspriserna som har gått upp hela tiden har ju gjort att du rent teoretiskt har värde i hemmet. Om det bränner ner så har du inget värde längre. Och om du inte kan försäkra huset så kan du inte få ett banklån på huset. Så det går inte att köpa ett hus. Vilket väl antagligen kommer att betyda att banker eller equity funds kommer att köpa husen och sen hyra ut dem. Vilket betyder att du inte kan bygga upp kapital i ditt ägande i huset. Så det blir svårt. Och studier har visat just såna här enorma naturkatastrofer. De flesta människorna som drabbas återhämtar sig aldrig ekonomiskt. Grattis, nu är du fattig resten av livet. Men vi får hoppas att det inte blir för många dödsfall. Men det kommer att bli ett enormt lidande. Kommer du ihåg Pizzagate? Det var ju för några år sedan efter släppet av e-post från Democratic National Committee som hackats av ryssarna. Där alltså i de här e-posten så diskuterade Hillary Clinton och andra pizzafester. Vilket människor som Alex Jones på Infowars ändlöst harvade om var kod för barn som skulle utsättas för tortyr och sexuella övergrepp. Och centrum för allt detta var en pizzeria i Washington DC, Comet Ping Pong heter den. Och det var i den här pizzerians källare som de här stackars barnen skulle hållas fångna enligt de här fullständigt befängda konspirationsteorierna. Detta trots att pizzerian inte har en källare. I alla fall, och jag pratade om detta vill jag minnas i podden. En man vid namn Edgar Madison Welch åkte tungt beväpnad till pizzerian för att utreda detta och avlossade sedan skott inne i pizzerian som var fylld med kunder, inklusive barn. Som tur var så avled ingen utan de blev bara skräckslagna. Welch dömdes för detta till 4 års fängelse. Nu är han ute, villkorligt frigiven. Eller var i alla fall, för nu är han död. Welch var passagerare i en bil och enligt polisen så kände de igen den här bilen. För de letade efter Welch i och med att han, om du kan tro detta, brutit villkoren för sin frigivning. Nej. Så han gjorde ju det enda smarta i läget och drog vapen mot polisen och 2 poliser sköt honom till döds. En av sakerna som villkorligt frigivna inte är tillåtna är bland annat att inneha vapen. Så han är nu död. Men Pizzagate lever vidare. Trängselavgifter i New York. Staden New York har nu trängselavgifter till slut. $9 per dag kostar det om du vill köra in till Manhattan. De har förberett för detta i 5 år. Detta skulle ha påbörjats i höstas. Men guvernören Kathy Hochul ställde in det. En eller två dagar innan det skulle börja. Det är fortfarande lite oklart varför. Men New York har fantastiskt skumma politiker. Vi har ju redan pratat om Eric Adams och hans mutor från Turkiet. Som fortfarande, den här utredningen pågår. Jag vet inte riktigt varför den tar så lång tid. Men de är demokrater allihop. New York är ett fäste för demokratiska partiet. Så om du vill vara politiker och få någonting gjort i New York så måste du i princip vara demokrat. Det är lite grann som i Norrland. Om du vill vara politiker i Norrland så måste du vara sosse i princip. Så det här är, det är egentligen folk med väldigt olika politiska åsikter men de måste lajva demokrater. Och de flesta är också otroligt tröttsamma narcissister. Så också Hochul från vad jag har sett. Som sagt, vi vet inte varför riktigt hon pausade detta helt plötsligt. Men nu är det igång och verkar funka. Mycket mindre trafik på Manhattan. Som om du har varit där någon gång så vet du ju att Manhattan framförallt har varit en trafikmardröm i en massa år. Men i och med att Amerika är bilens land så är en del människor vansinnigt arga över detta. Min frihet. Framförallt är rika människor väldigt, väldigt arga. Det är lite oklart för mig varför någon som $9 inte betyder någonting för är upprörd över att det är mycket mindre trafik. Men det är de. Och du kan förvänta dig från amerikanska medier många arga artiklar över den här trängselavgiften för ett bra tag framöver innan alla vänjer sig och kan köra i Manhattan utan att det är en fullständig mardröm. Men terror. Terror i New Orleans och Las Vegas. Nyåret började med våld. Klockan 3 på nyårsnatten så körde en terrorist in en truck, en pickup, i en folksamling i New Orleans. 15 döda, dussintals skadade. Ett New Orleans som förutom att vara en partystad rent allmänt också var fullt med människor som kommit dit för fotbollsmatcher. Jag bodde ju nära New Orleans. Det var ju en massa år sedan när jag bodde i Louisiana. Och jag älskar New Orleans. Det är en fantastisk stad. Hårt prövat med orkanen Katrina och efterföljden av det. Men de har återbyggt så gott de kan. Och så nu detta terrorattack. Och senare, samma dag på nyårsdagen, så exploderade en Tesla Cybertruck utanför Trumps hotell i Las Vegas. Bilderna som kavlades ut om detta, det är alltså en Cybertruck, det här vulgära fordonet står i lågor precis utanför entrén till ett hotell där det står Trump med stora bokstäver. Men i det här fallet så var det endast den ansvarige som avled. Han hade hyrt den här Cybertrucken och fyllt flaket med fyrverkerier och bensintankar och sköt sig i huvudet innan de avfyrades. Så tydligen enligt han själv så var målet inte att åsamka skada, mer om hans mål lite senare. Så självklart, de här båda var militärer. Han i Vegas var aktiv i aktiv tjänstgöring och båda av dem hade tjänstgjort samtidigt på Fort Liberty, vad som brukade heta Fort Bragg. Men det fick ju byta namn under Black Lives Matter-protesterna i och med att Bragg var en sydstatsgeneral, alltså en landsförrädare. Så nu har det bytt namn till Fort Liberty. Och Fort Liberty är den största armébasen i världen. Någonstans runt 50 000 soldater tjänstgör där. Men de här männen hade tydligen ingen kontakt enligt vad vi vet så här långt. I och med att Fort Liberty är ju enormt. Men båda var militärer. Aset i New Orleans var muslim. Han hade konverterat och börjat praktisera ordentligt under den senaste tiden. Men han var född och uppvuxen i Texas och amerikansk medborgare och alltså före detta militär. Så Trump och de andra började genast sprida lögner att han kommit in genom mexikanska gränsen bara 2 dagar tidigare. Åh, Bidens öppna gräns. Men det var alltså en lögn. Han var en amerikansk medborgare som hade självradikaliserat till ISIS. Och precis som vanligt bland massmördare så bar det ett självmord. Och som vanligt var han en kvinnohatare. Hade precis skilt sig för 3:e gången. Och hade ekonomiska problem i och med att man måste betala till sina exfruar ofta i Amerika. Och det här är också standard för islamiska terrorister i väst. Ofta är de egentligen inte religiösa. Men får inte ligga så mycket som de vill eller har problem med kvinnor och blir arga. Och hittar sen muslimska fanatiker så ger de en anledning att vara arga. Och sen så kan man ju då flyga ett flygplan in i World Trade Center eller köra en truck in i en folksamling i New Orleans. Sen, hur var det möjligt att köra ett fordon in i folkmassan? Jag menar, det är 2025. Vi vet att du kan inte ha stora folkmassor på ställen där du bara kan köra in med en bil. att bara, som vi vet från flera andra terrordåd, det här är ju favoritmetoden nu. Stjäl eller hyr en bil och kör rakt in i en folkmassa. Så hur var det inte blockerat? Någon i New Orleans-polisen borde få sparken, kanske fler än en, för detta. Det går ju inte att erbjuda sådana mjuka mål år 2025. Vi vet detta. Men alltså, han i New Orleans, det är tragiskt att man ska behöva säga så här, men det är liksom förstått hans bana hur han hamnade bakom ratten på den här pickuppen. Tyvärr har vi har sett den här filmen tidigare. Men han i Las Vegas är lite intressantare. För han var aktiv militär, alltså i tjänstgöring. Jag tror han var tjänstledig. Men alltså, och han var en Green Beret, alltså en elitsoldat. Han hade tjänstgjort på många olika ställen, bland annat i Mellanöstern, där han ådragit sig en traumatisk hjärnskada. Och båda de här männen hade ju uppenbarligen lämnat verkligheten långt i bakspegeln. Men han i Las Vegas var fortfarande i tjänst. Vilket får mig att undra lite grann, hur lite koll har amerikanska armén på sina soldater och hur de mår? Och just att båda var militärer är viktigt, tror jag. Under Obama-administrationen så varnade FBI för radikalisering av trupper som tjänstgjort i Global War on Terror. Och detta ledde ju självklart till ett ramaskri från republikanerna. Hur vågar ni ärekränka våra trupper? Och psykologer har ju pratat om detta hur länge som helst, inte bara angående amerikanska trupper, men alla. Du skickar unga män till främmande länder, utsätter dem för omänskliga förhållanden, tvingar dem att se och utföra saker som ingen människa borde och släpper sen tillbaka dem i samhället utan rehabilitering och utan psykologiskt stöd för att processa det de sett. Som ett litet utvik här, det finns av de som tjänstgjorde i Stilla havet, amerikanska flottan i andra världskriget, så fanns det i princip två sorters veteraner. Självklart var de alla individer etc. Men två huvudgrupper. De i flottan som krigade på båtar. Och det var ju jobbigt på många sätt och tragiskt om du blir torpederad. Eller... Men om du inte dog... Om du inte dog så var det inte så farligt. Du var ren, du duschade regelbundet och större delen av tiden var bara tråkigt. Stilla havet är ju jättestort så majoriteten av tiden hade du det bara tråkigt på en båt. Däremot marinkåren som slogs på öarna hade ju ett helt annat krig. TV-serien The Pacific från HBO gör ett bra jobb av att visa den verkligheten som var overklig i sin brutalitet och avskyvärdhet. Och den här serien The Pacific, jag tror den finns på Netflix just nu. Men saker kommer ju och går på Netflix, så vem vet vart man kan se den förutom på HBO. Men den är baserad på flera böcker som jag har läst och varmt kan rekommendera. Länkar till Wikipedia-sidorna för de här böckerna finns som vanligt på avsnittsinformationen amerikapodden.com/avsnitt/214. De heter With the Old Breed och Helmet for My Pillow. Och de här, just kriget mot japanerna på de här små öarna i Stilla havet var ju så ofattbart hemskt och brutalt. Speciellt Okinawa och Peleliu. Och jag har pratat med amerikaner som haft far eller morföräldrar som varit, som tjänstgjorde i Stilla havet under andra världskriget. Och de säger alla samma sak, att just de som hade tjänstgjort i flottan tyckte det var okej. Okay. Ett bra krig. Så bra ett krig nu kan bli. Och många av de som var med i marinkåren ville aldrig prata om vad de varit med om. Drack ofta väldigt mycket och ville inte prata om sina erfarenheter. Också Hells Angels startades av andra världskrigsveteraner som helt enkelt inte kunde återanpassa sig till samhället. Okej, nog utvik. För att våra veteraner från Global War on Terror, de har liksom försvunnit ur media, även ur TV och filmer och skönlitteratur. Amerikanska medier var ju fulla av referenser till soldaterna från War on Terror runt 2010, någonstans runt där. Till exempel då serien Justified med Timothy Olyphant, som jag varmt kan rekommendera. Många av karaktärerna där är hillbillies, men som varit och tjänstgjort i Irak och Afghanistan och lärt sig saker som sprängmedel, hur man använder dem. Men numera så pratas det inte om det alls. Liksom det finns inte i det kulturella medvetandet. Så New Orleans-terroristen, familjär historia, en förlorare radikaliserar sig själv och blir terrorist. Men Vegas-bombaren, eller vad man ska kalla honom, var mer vad FBI försökte varna om. Han utförde alltså sitt dåd inte för att orsaka skada. Och han lämnade efter sig några korta och, ska man väl säga, förvirrade manifestos. Utan han gjorde detta för att väcka patrioterna. Han var en Trump-väljare och beundrare. Ur Heather Cox Richardsons nyhetsbrev Letters from an American. Han skrev att USA är på väg mot kollaps och som orsaker angav han amerikanernas moraliska brister och tristess. Mångfaldsprogram, alltså DEI. En ekonomi som har gjort det möjligt för den översta procenten att lämna alla andra bakom sig. Samt en svag och korrupt regering. Hans lösning var att fokusera på styrka och att vinna. Maskulinitet är bra och män måste vara ledare. Styrka är en avskräckande faktor och rädsla är produkten. Han uppmanade till att, citat, rensa ut dem i vår regering och militär som inte idealiserar, slutcitat, denna maskulinitet och styrka. Uppmanade militärpersonal, veteraner och miliser att gå till DC med start nu. Ockupera varje större väg längs federala byggnader och campus för federala byggnader med hundratusentals. Lås motorvägarna runt ner med lastbilar direkt efter att alla har kommit in. Håll tills utrensningen är klar. Försök med fredliga medel först, men var beredd att kämpa för att få ut demokraterna ur den federala regeringen och militären med alla nödvändiga medel. Då måste alla gå. Och en hård återställning måste ske för att vårt land ska undvika kollaps. Vilket alltså hans självmord i en hyrd cybertruck i Las Vegas skulle leda till. Som sagt, han led av en traumatisk hjärnskada och hade uppenbarligen problem med verkligheten. Men det som slog mig är just hur mycket detta lät som ett av Trumps valtal. Inget kreativt i detta, förutom alltså sättet han valde att dö. Hans manifesto hörde i princip samma sak på Fox News och Newsmax och i Trumps tal precis hela tiden. Nytt år, nytt parlament. Amerikas 119:e parlament har nu påbörjat sin verksamhet, där det alltså är, jag tror det är 2 rösters övervikt för republikanerna i representanthuset och 3 rösters övervikt i senaten. Så de har trifectan, presidentskapet, representanthuset och senaten. Och Mike Johnson blev inröstad som talman. Talman Moses, det gick nätt och jämnt. Och vad intressant här, han bad en bön när han accepterade att bli talman. En bön som han sa att Thomas Jefferson, grundaren Thomas Jefferson, bad varje dag. Vilket är en lögn. Amerika skapades som ett upplysningsprojekt. Grundarna var ju utbildade män allihop, men de var väldigt hippa på vad som hände i Europa. Och just att öppna din nya stat med alla människor har rätt till frihet och att söka sin glädje. Samtidigt slaveri och kvinnor som egendom, men för sin tid så var ju detta enormt upplyst. Man kan till och med säga woke. Och de var väldigt stora på religiös frihet. Sen är det också viktigt att konceptet kristen fanns inte alls på samma sätt på den tiden. Utan du var baptist, katolik, protestant, vad det nu var för sorts kristen du var. Att se sig själva som bara kristna fanns inte i deras medvetande. Men detta är ju ett problem för våra kristna nationalister, av vilka Mike Johnson är en. För att de vill att landet ska ha grundats som en kristen nation eller republik. Men samtidigt så dyrkar de grundarna och ser i princip konstitutionen som ett religiöst dokument. Det är alltså människor ofta som går runt med fickversioner av konstitutionen på sig vid alla tillfällen. Och Jefferson själv, han var så nära ateist som man kunde komma på den tiden. Han trodde fortfarande på, som vi förstår honom nu, trodde fortfarande på en övre makt. Men han var inte dogmatisk alls. Han tillverkade till exempel ett av hans projekt, ett eget Nya Testamente där han tog bort allt det övernaturliga och bara lämnade kvar Kristi lära. Detta är ju ett problem för kristna nationalister som vill att vi ska ha en kristen stat. Och de dyrkar grundarna och vill att grundarna ska ha hållit med dem. Så vad ska man göra? Självklart, ljuga. Så att Jefferson hade en bön han bad varje dag är en blå lögn. Vilket Johnson är väl medveten om. Innan han läste upp den här bönen så sa han något om att detta är för historikerna. Som Jefferson själv sa, om du ljugit en gång blir det mycket lättare att ljuga den andra och tredje gången. Men jag vill avsluta med Jimmy Carter. Jimmy Carter har ju nu gått ur tiden 100 år gammal. Några månader efter hans livslånga fru Rosalynn Carter, som jobbade för kvinnors rättigheter och mental hälsa. Jimmy och Rosalynn gifte sig 1946. Det har aldrig funnits några skandaler kring familjen Carter. Ingenting om otrohet eller någonting. Jimmy Carter var ju en jordnötsfarmare som växte upp i en fattig håla i Georgia. Och sålde sin jordnötsfarm när han valdes till president, så att det inte skulle kunna finnas något antycke om att han utnyttjade situationen ekonomiskt. Och han var ju president i slutet på 70-talet, och under presidentskapet så sågs han som en av Amerikas sämsta presidenter. Och det var ju många anledningar till det. Det var en enorm inflation, allmän baksmälla från Vietnamkriget, energikris, OPEC ransonerade bensin så folk fick stå köa vid bensinstationerna och bensinen var dyr. Är det något som amerikaner inte gillar så är det dyr bensin. Så Carter förlorade mot Reagan 1980. Reagan som hade som slogan en ny gryning i Amerika. En av de första sakerna Reagan gjorde var att ta bort solpanelerna på Vita huset som Carter hade installerat. För att klimatförändring var ju kommunistiskt nonsens. Men Carter har rehabiliterats sedan dess. Han var ju djupt troende hela sitt liv och levde verkligen så gott han kunde efter Jesu lära. Jag skulle säga att han var den sista amerikanske presidenten som var kristen på riktigt, inte bara pratade. Var bland annat mycket aktiv i organisationen Habitat for Humanity tills han var i 90-årsåldern och fysiskt inte kunde göra det längre. Alltså en organisation som existerar för att bygga hus för fattiga människor. Carter fick Nobels fredspris 2002. Och om du gillar hipsteröl så är du skyldig Jimmy Carter tack. Han skrev in House Resolution 1337 i lag 1978, vilket gjorde det lagligt att brygga öl hemma. Vilket det självklart lobbades hårt mot av de stora ölföretagen som Anheuser-Busch och Coors. Så utan Carter är det mycket möjligt att amerikanskt öl fortfarande hade varit, som Monty Python sa, making love in a canoe. Han räddade också världen från en härdsmälta när han var 28. Carter tjänstgjorde i amerikanska flottan som ung man. Och detta är från Fox 5 Atlanta. En kall dag i december 1952 upplevde en kärnforskningsanläggning i den lilla kanadensiska staden Chalk River ett mardrömsscenario. Forskningsreaktorn NRX drabbades av en partiell härdsmälta efter att flera bränslestavar spruckit. Katastrofen ledde till att cirka 4,5 miljoner liter radioaktivt vatten samlades i anläggningens källare. Vattnet var extremt radioaktivt och måste saneras. Slut Fox 5. Bara en man kunde rädda dem, 28-årige Jimmy Carter. Som alltså innan han blev jordnötsfarmare tjänstgjorde på ubåtar. Så han hade clearance att gå in i ett kärnkraftverk som ju var väldigt hemliga på den tiden. Och han beskrev i sin memoar hur träningen funkade för operationen. De hade en tennisbana. Citat, vi gick alla ut på tennisbanan och de hade en exakt kopia av reaktorn där. Vi sprang ut dit med våra skiftnycklar och skruvade av så många bultar och muttrar vi kunde och de satte tillbaka dem. Och när vi slutligen gick ner i själva reaktorn som var extremt radioaktiv sprang vi in där så fort vi kunde och tog bort så många bultar vi kunde. Samma bultar som vi just hade övat på. Varje gång våra män lyckades ta bort en bult eller ett beslag från härden togs motsvarande bit bort på modellen. Vi fick ganska bra information om vad kärnkraft var, men i ungefär 6 månader efter det hade jag radioaktivitet i urinen. De lät oss förmodligen få 1000 gånger mer strålning än vad de skulle göra nu. Det var i ett tidigt skede och de visste inte. Så en stor skål i en god IPA för Jimmy Carter. Vila i frid. Tack för att du lyssnar. Tack framförallt till de av er på Patreon. Ni är enormt uppskattade. Alla lyssnare är uppskattade. Men framförallt de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden om du vill ge podden lite extra stöd. Så att jag blir motiverad att lägga mer tid, mer energi. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Där också jag lägger mest ut små videor där jag annonserar avsnitten. Och om du vill få kontakt med mig, bästa sättet, algoritmfritt sätt, är hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste!